Låt oss be. Gud, öppna ditt ord för oss. Öppna det som vi behöver se, höra i hela vår gudstjänst. För att ta in ditt liv så att det blir vårt liv med dig. Amen. Ja, ni hörde att gamla testamentliga texten var sparad åt mig. Det var ju härligt. Det kanske var självvant också. Den här texten ska vi alldeles strax läsa. Men det kan ju tänkas att det finns någon i samlingen som inte har läst Nehemja 20 gånger. Så att ni liksom är helt hemma i texten. Nehemja, det tillhör en av de sista historiska böckerna i Gamla testamentet. Av de historiska böckerna. Nehemja är en av andra judar som är i fångenskap. Först var det Assyrien, sen kom Babylon och nu är det Persien som är den rådande stormakten. Men under Persiernas välde så har vissa deportationer tillbaka, eller judar har fått komma tillbaka till sitt land. Man har börjat bygga upp templet som står färdigt 516. Men fortfarande finns det kvar människor av de judar som har förts bort till fångenskap. Jerusalem är visserligen tempel jag återuppbyggt, men murarna har fallit, portarna är nedbrända och stadens invånare lider och är vanärade. Nehemja, han är munskänk hos kungen Artaxerxes. Och vi befinner oss nu i Susansborg som är kungens palats. Det har kommit deras Nehemjas bror och några män har kommit från Jerusalem och berättar för Nehemja om läget i landet. Och han berättar hur svårt de har det. Hur murarna har fallit, fienderna kommer in och det blir så mycket som blir svårt. Och folket lider. Nehemja, han tar åt sig väldigt starkt här och han gråter, han ber, han fastar. Och han gör det, när man läser lite tidsangivelser så är han i den här fasteperioden ungefär i 4 månader. Och han säger så här i en bön som man kan läsa i 1 kapitlet. Vi, inte ni, utan vi har syndat mycket mot dig Gud. Vi har inte hållit fast vid dina bud och stadgar som du gav din tjänare Mose. Men han erinrar sig också ett löfte som Mose hade. Så sa han så här att om ni vänder om till mig och håller fast vid buden och följer dem, då ska jag samla er tillhopa hur långt bort ni än har kommit. Och efter de här 4 månaderna, kan tänka mig under tiden, så ber Nehemja, ge mig ett läge att komma inför kungen. Och det gjorde han ju som munskänk, men på ett annat sätt. Låt din tjänare idag ha framgång, står det här i 1 kapitlet. Och nu är det en måltid och han är munskänk och han ska smaka av vinet så att det inte är förgiftat, så att kungen blir förgiftad. Och kungen tittar på honom och säger, men Nehemja, du ser så bedrövad ut. Det ser ut som att du har en stor hjärtesorg. Och Nehemja, han blir genast väldigt rädd. Och han säger, o store konung, och så vidare. Men han bestämmer sig för direkt, jag ska precis säga som det är. Och kungen säger, men Nehemja, vad är det du begär? Och då står det att han ber en snabb bön, en sån där 5 sekunders bön upp till Gud. Var med mig och hjälp mig. Och då berättar han om läget, att jag vill åka tillbaka till mitt land. Och så tänker han, ja, jag skulle också vilja ha med mig ett brev till ståthållaren i provinsen som man ska färdas igenom. Och jag skulle också vilja ha lite virke från kungens skogar så att vi kan återuppbygga murarna. Nu kommer dagens text. Han är alltså i Jerusalem och han kommer dit och då står det så här i Nehemjas 2 kapitel vers 11. Så anlände jag till Jerusalem. När jag hade varit där i 3 dagar så gick jag om natten ut med bara ett par man. Jag hade inte berättat för någon vad min Gud hade ingivit mig att göra för Jerusalem. Och jag tog inte med mig något annat djur än det jag själv red på. Mitt i natten, man kan kalla det här för en research, med ett modernt ord. Mitt i natten så red jag ut genom dalporten i riktning mot Drakkällan och Dyngporten. Jag undersökte Jerusalems raserade murar och nedbrända portar. Jag fortsatte till Källporten och Kungsdammen. Men mitt riddjur kunde inte ta sig fram där. Under natten fortsatte jag upp längs dalen och undersökte muren tills jag än en gång kom genom dalporten och var tillbaka. Styresmännen visste inte var jag hade varit och vad jag hade gjort. Ty jag hade ännu inte underrättat judarna, varken präster, stormän, styresmän eller övriga som hade med saken att göra. Men nu sa jag till dem: ni ser själva hur illa det är, hur illa det står till med Jerusalem. Det är ödelagt och dess portar nedbrända. Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen och göra slut på vår vanära. Och jag berättade för dem om hur min Gud hade hållit sin skyddande hand över mig och vad kungen hade lovat mig. Låt oss börja bygga, sa de, och grep sig an det goda verket. Men horoniten Sanballat, ammoniten Tobia, ämbetsmannen och araben Geshem fick reda på detta, öste det spott och spe över oss. Vad håller ni på med? Tänker ni göra uppror mot kungen? Men jag gav dem svar på tal: himlens Gud ska ge oss framgång. Nu börjar vi, hans tjänare, att bygga. Varken lag eller hävd ger er någon rätt till Jerusalem. Studera gärna vidare Nehemja. Det är en jätteintressant bok. Och kan man fundera på vad kan det här säga oss idag? Vad det gäller vårt land och hur mår människan i det här landet? Och jag såg i, jag tror måndagens Öpre var det, en reklam för det här tv-programmet om 10 amerikaner som kommer till Sverige och söker sina rötter. Det är kanske någon som har sett det här, och det gick visst förra året också. Och programledaren, han heter Anders Lundin, och han skriver så här i ingressen till det här programmet. Han har ju följt inspelningarna, och någonting som han har blivit väldigt övertygad om under inspelningens gång. Citat Anders Lundin: vi är det konstigaste folket på jorden. Vi är helt ensamma när det kommer till värderingar. Till exempel när det kommer till den låga religiositeten. Det är ganska intressant. Vi är helt ensamma när det kommer till värderingar och den låga religiositeten i det här landet. Och jag bara tänkte lite vidare, några axplock. Det gränslösa samhället. Det vulgära språket. Jag sitter faktiskt och tittar på Idol, och därför att våran granne är med där, då måste man ju titta. Men vilket språk de har. Det är nog så fruktansvärt. Svordomar på arbetsplatsen. När jag började som lärare tror jag sällan att man hörde svordomar på lärarrummet. Nu är det så ofta som man tänker inte ens på det. Tappad respekt för människan. Man kan liksom häckla vem som helst. Kungahus och politiker. Sociala medier, mobbning på nätet. Och det sista vi har hört då, de här Facebookgruppen bland poliser. Eller det här, alltid nåbar. Jobba 7 dagar i veckan, allt bara flyter ihop. Vilodagen, den är förpackad långt bak i historien. Eller den fruktansvärt konservativa så kallade kärnfamiljen. Eller jag, mig och mitt. Och vad blir resultatet? Ett gammalt ordspråk. Som man bäddar får man ligga. Som man bäddar får man ligga. Hur mår människan? Inte bra. Vilka murar har rasat? Och då menar inte jag murar av fångenskap, utan murar som hjälper människorna att leva ett bra liv. Och jag gick där och memorerade över den här texten och tänkte och liksom såg de här stenarna som hade ramlat omkull från det här landet. Vad stod det på de där stenarna jag såg? Jag tittade på en sten. Du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Jag tittade på en annan sten. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. tänk på vilodagen så att du helgar den. Du ska inte stjäla. Du ska inte dräpa. 10 Guds bud. Mosedag. Murar till hjälp och stöd till att leva ett liv som många gånger är nog så svårt. Och just det här, att slippa bestämma sina egna lagar. Livet kan utgå från någonting som är bra mycket större. Ja, men du och jag då, vad kan vi bidra med? Ja, vi kan ju försöka förändra språket. Vi kan ju försöka vara generösa. Gå före med gott exempel, tala väl om andra. Och det gör ju vi många, och det gör många som inte kallar sig kristna också. Men det behövs en förändring som går mycket djupare. Det är inte lätt att bara kavla upp armarna och tänka, jag ska försöka vara snäll. Och från Guds sida så finns det en klar mötesplats. En klar, man kan säga, renovering från insidan. En ständigt pågående renovering. Och det börjar ju med varje enskild människa. För varje stat börjar ju varje enskild människa. Och det börjar egentligen med dagens rubrik. Det börjar med frälsningen. Och nu kopplar vi in rubriken här. Frälsningen, med det vi har hört om Nehemja. Och jag kunde gå in på nätet, men jag tog min gamla ordbok och slog upp bibelord. Det är så praktiskt, man har en bok framför sig man kan läsa. Man behöver inte alltid gå in på datorn. Och jag slog på frälsningen. Och jag kunde ha stannat där flera veckor. Det var ju helt fantastiskt. Och det stod mycket om frälsningen. Och jag ska ge bara några axplock. Men gå hem och fortsätt. Och du kommer bli överväldigad. Vilken potential det finns till kraft att bygga upp någonting som är helt annorlunda. Vi kan bara ta i Saltaren. Där fanns det hur mycket som helst. Psalm 27:1. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Saltaren 62:12. Hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning. Min borg, jag ska inte vackla. Psalm 80. Kom till vår frälsning. Gud, upprätta oss. Låt oss få se ditt ansiktes ljus. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Och psalm 119, några verser. Jag längtar efter din frälsning. Det var bara Saltaren. Vi tar några från profeten Jesaja. Och det var rubriken, det frälsta Israels lovsång. Och vi har redan sjungit strofer av det. Gud är min frälsning. Jag är trygg och fruktar inte. Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Och med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Jesaja 49 har en messias profetia. Jag ska sätta dig, frälsningen alltså, till ett ljus. Lasse, kan du hämta vatten till mig? Jag känner, jag har så problem med att jag visat väldigt tät i näsan och då slammar igen hela halsen här. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning till jordens yttersta gräns. Jesaja, flera hundra år före Jesus kom. Vi går in på Nya testamentet. Och där kommer i templet ett ungt, mycket ungt par, i alla fall kvinnan, med ett litet barn på armen. Och de ska göra som sed är i det här landet. Samtidigt finns i den här stan en gammal man som heter Simeon. Och han har fått ett löfte av Gud att han är rättfärdig, gudfruktig. Och den heliga ande är över honom. Och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han skulle inte behöva dö förrän han hade sett Guds smorde. Så kommer han där i templet och den där unga paret med den där lilla bebisen på armen. Och Simeon går fram, lyfter upp den lilla pojken. och säger: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, som du har lovat. Mina ögon har sett din frälsning, som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras av hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Tack så jättemycket. Så har vi gått då från Gamla testamentet, där frälsningen kommer in gång på gång, profeterna så säger om det. Och här ligger den lilla frälsningen i famnen på pappa och mamma. Och den här lilla frälsningen får ju sitt vackra namn Jesus. Och så kan vi följa Jesu liv och historia genom de fyra evangelierna: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och vad hade han med sig? Ja, han hade ju sin lilla ledargrupp på 12 personer. Och vad gjorde de? De iakttog. De såg. De upplevde. De frågade. De sörjde vid korset. De blev förvånade och hänförda vid uppståndelsen. De blev rädda, men på pingstdagen fylld av helig ande. Och de är beredda att gå ut i hela världen. Och där startar världsmissionen. Och vad läste vi om tidigare i Gamla testamentet? Frälsningen till jordens ände. Och Petrus och Johannes, som nu är helt annorlunda, helt frimodiga, de står inför stora rådet. Vi kan läsa det i Apostlagärningarnas 4:e kapitel. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som getts åt människor genom vilket vi blir frälsta. Där står de stadiga, orubbliga inför stora rådet. Och när jag läste det här så dök det upp en händelse i en barnbok. Många av er har läst C.S. Lewis böcker om landet Narnia. Det är en barnbokserie. Hur många har läst det? Oj, det var jättemånga, vad bra. De har ju också gått som filmer. Och de har ju, det finns både en gammal serie och en ny. Oj, vad blött där. Och jag tänker på, det är ju barn då från England här, och en heter Jill. Och i den här, det är ju, ni som inte har läst den då, det är ju det vanliga temat, striden mellan gott och ont. Och det är den hemska häxan och det är den gode lejonet Aslan. Som är både så där nära som man vill krama honom, men samtidigt liksom så respektingivande. Och en dag så kommer Jill. Hon har gått långt och hon är väldigt törstig. Och hon ser ett vattendrag längre bort och hon vill liksom komma dit och dricka. Men mellan henne och vattendraget, vem står där? Aslan. Stor och mäktig och kärleksfull. Och Jill, hon säger: Jag skulle vara törstig, jag skulle vilja gå och dricka. Du skulle inte kunna tänka dig att flytta på dig lite? Och vad säger Aslan? Nej. Och frågade igen: du kan inte tänka att du kan flytta på dig lite grann? För jag är väldigt törstig, jag vill gå till vattnet. Och det var som hon vågade inte riktigt därför att han stod där. Och vad säger han? Han säger: nej. Och Jill, hon är så törstig, hon är så förtvivlad att hon säger: ja, men då får jag söka upp ett annat vatten. Och Aslan tittar på henne med sina kärleksfulla ögon. Och så säger han: det finns inget annat vatten. Vad säger Petrus och Johannes? Det finns inget annat namn. Murar som har rasat. Goda lagar som har förkastats. Försök att kavla upp armarna, men ändå, vi räcker inte till. Vi känner att vi misslyckas. Och vad säger Jesus? Han säger: jag kom inte för att upphäva lagen, utan jag kom för att fullborda den. Han raserar inte, men han kom för att fullborda den, det vi inte kunde. Att få kraft, möjlighet att älska Gud av hela sitt hjärta och att älska sin nästa som sig själv. Och det säger Jesus i Matteus 22. Det är det viktigaste budet. På dessa två bud, Gud och sig själv och sin nästa, så vilar hela lagen och profeterna. Och jag kom fram till en vers i Jesaja som det stod som rubrik. Det var i slutet på Jesaja 60. Sions kommande härlighet. Och vad stod det där? Och det stod så här: du ska kalla dina murar för frälsning. Och du ska kalla dina portar för lovsång. Du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Med detta i ryggen, frälsningen, den kraft, den förmåga och allt vad Jesus har i ryggen, inom oss, med oss varje dag, så kan vi också ställa oss upp och låta oss fortsätta att bygga. Amen. Tack Gud för att även om det är mycket som är raserat i vårt land, bland vårt folk och bland oss själva många gånger, så har vi löftet som du en gång gav Mose: om ni omvänder er, så ska jag. Tack Gud för Jesus Kristus. Tack för frälsningen som var omvittnat långt tidigare Jesus, innan du stod på den här jorden. Och tack Jesus för att vad du har gjort, så kan du leva och verka i våra hjärtan. Renovera oss dag efter dag. Och att vi tillsammans får stå upp för det goda verket och det goda bygget. Amen.